September 2015. Kära dagbok, det snurrar så i min skalle vem av mina killkompisar som jag ska fråga om spermier. Har landat i att jag ändå ska försöka bli mamma själv, men det känns ju helt galet med en helt okänd persons spermier som ska in i mig. Det skulle vara så mycket skönare att veta och känna personen bakom, även om han inte ska ta något ansvar och inte vara pappa. Man vill ju veta vad man får för barn. Vem ska jag fråga? Hur ska jag fråga? Kan man fråga? Hur går det till? Så mycket frågor i en helt okänd värld. Hej och välkomna avsnitt 158 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har vi en ny barnlängtare. Välkommen ja. Pia!
Tack! Känns jätteroligt. Det bra? Ja. Jättekul att vara här.
Jag önskar att lyssnarna kunde se ditt smile på facet nu.
Ja, det är stort.
Mitt med. Både du och jag känns väldigt exalterade för det här avsnittet.
Ja. Uh-huh. Ja, jag har verkligen funderat på att höra av mig till dig ganska länge kring det här. För att men allt man gör som betyder något för en blir ju en hjärtefråga.
Verkligen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är ju försökare som självstående.
Ja.
Kallar du dig också för självstående eller vad säger du?
Ja, alltså jag är inte så noga med orden, men jag tänker nog att jag mer kallar mig soloförälder. Fast jag är ju inte soloförälder, men,
ska bli.
Men jag tänker att det ligger bättre i min
du
stora mun.
Du ska försöka bli soloförälder. Ja. Och din väg dit som vi ska komma till, men bara för att sätta det på kartan, är ju att du ska använda dig av en privat donator. Alltså en donator som du känner.
Yes.
Det är det som är fokuset för det här avsnittet. Jag får ju alltså rysningar när jag läser min dagbok. Det är ju bara 6 år sedan.
Ja.
Och det känns som en helt annan värld. Alltså jag har ju ingen koll på någonting. Jag har fel fokus. Alltså det är nästan så att jag skäms. I vanliga fall när jag läser min dagbok så hittar jag ju dagboksanteckningar som jag blir liksom nöjd över att jag hittar, och så tar jag hit dem och så läser jag upp dem med stolthet. Men det här var som att jag skämdes när jag läste det.
Varför då?
Ja, men för att jag hade så dålig koll och inte tänkte på, jag hade inget konsekvenstänk liksom.
Men man måste
men
ju börja
jag kunde
någonstans.
Ju inget, exakt. Ja. Liksom, absolut. Men, och så att min poäng är ju inte att det var något fel på mig, utan min poäng är ju att det är fel på systemet. Mm. Och att liksom, det här är ju saker som alla borde känna till och kunna. Och så. Det är så viktigt att vi informerar och berättar och vrider och vänder på alla perspektiv.
Mm. Har ni haft med någon som har använt sig av privat donator förut? Eller en kompis som inte är kompisen
vi,
inte har någon del i.
Det är en bra fråga. Nej, det har vi faktiskt inte.
Nej.
Så det är ju verkligen på tiden.
Ja, gud vad roligt. Ja,
det är ganska många som har erbjudit sig som redan har barn.
Mm.
Men vår poäng med podden sen ganska långt tag tillbaks nu är ju att bara ha med barnlängdare.
Mm. Och där är ju jag.
Ja, och det är ju så bra.
Och försökare.
Och försökare. Ja, men det är alltså det är, jag skulle ju kunna ha hur många poddavsnitt som helst med de som redan är föräldrar och som kan berätta hur de blev föräldrar.
Mm.
Och det kanske i vissa undantagsfall är värt. Men jag tycker att det, eftersom jag själv inte heller är barnlängtare längre.
Nej.
Så känns det viktigt att vara kvar med barnlängtarna genom att ha barnlängtare här.
Mm.
Och då såklart är det ju få som vill ställa upp.
Ja.
Så jag är väldigt tacksam att du vill det.
Ja, tack. Ja.
Du berättar för lyssnarna, vem är du? Var bor du? Vad jobbar du med?
Jag bor i Göteborg i ett litet hus. Och jag jobbar inom äldreomsorg och inom som musik- och ljudproducent film och reklam och teater och sånt där. Jag varvar det lite grann för att jag efter ett tag som frilansare så blir jag lite trött på det och då så går jag till andra och sen så. Så det är lite sådär.
Känner igen mig. Ja. Så när du säger att du bor i Göteborg och bor i ett hus blir jag så nyfiken. Du måste ju bo utanför då.
Men jag bor ute i skärgården faktiskt.
Åh, vilken lyx. Men du, vad gör du när du inte jobbar?
Jag gör mycket andra saker. Jag gör mycket egen musik. Repar, håller på med lera och målar och ja, hänger hemma. Hänger med mina djur.
Du, om vi ska gå till din barnlängtan. Hur visste du att du ville ha barn?
Alltså, på ett sätt så är det, jag var inte beredd på den när den kom. För att mina föräldrar fick mig sent i livet. Och jag har alltid tänkt att jag ska vara över 40 när jag får barn. Eller minst 40 i alla fall.
För hur att, gammal är du nu måste vi säga till lyssnarna?
Jag är strax över 30. Men ja, men jag hade inte alls känt, jag tänkte liksom att det kommer senare. Först ska jag leva mitt liv och göra alla mina grejer och liksom, så att jag har någonting att berätta för mitt barn. Och sådär, jag ska ha levt på något sätt. Men sen så var det så i alla fall att ett av mina ex fick barn. Grejen var att jag fortfarande var kär i det exet. Hon fick ett barn som jag fick väldigt, väldigt starka känslor för när det kom. Eller på något sätt.
För så. Ni umgick så hade han...
Liksom, ja. Och, eller det klack till i mig. Något sånt där. Och det var jag ganska van vid att jag gjorde sådär strax före mens. Alltså, jag ville ha alla barn och alla djur.
Det är din PMS-grej alltså.
Ja, precis. Aha, men sen var det som att det bara inte gick över.
Åh, vad intressant. Och, du ville bara vara med det här barnet hela tiden.
Ja, och ha ett, eller liksom, ha ett barn.
Hur länge sedan är det här då?
Ja, vad blir det? Det blir väl nästan 6 eller 7 år sedan.
Ja.
Att jag kände verkligen att jag ville ha en medförälder. Jag kände inte att jag behövde ha en partner och ha barn med nödvändigtvis, men jag ville liksom vara två. Främst av anledningen att, och det tycker jag fortfarande, alltså för mig själv så tycker jag att ju fler som älskar ett barn villkorslöst desto bättre. Alltså så jag började kolla runt lite grann. Jag frågade två vänner som var ihop ifall bara sådär slängde ut att om vi tre skulle ha barn ihop kanske.
Var det då tjejer på de två?
Båda
eller?
Två.
Det är jag ju så förvånad över att det inte finns fler konstellationer med tre tjejer som ska få barn.
Ja, jag känner faktiskt 4 stycken tjejer som har barn ihop också. Och det funkar jättebra. Barnet är så här, jag har 4 mammor. Och alla följer med på, alla är på föräldramöten och utvecklingssamtal och så här. Det är så himla fint. Men då fick jag reda på att de redan stod i kö för insemination. Och då jag kände att i min värld så var det en jättebra idé. Men de var ju någon annanstans lite.
Hur tänkte du då i förhållande till att vara gravid?
Alltså det jag hann tänka då, som jag tror inte ens jag hann kommunicera det, men jag tänkte eftersom att de var ett par så hade det på något sätt känts viktigt för mig i den konstellationen att jag var gravid, så att det inte blev så mycket bara en pargrej, så att jag kunde känna mig inkluderad i det lättare eftersom att de var kära i varandra och inte i mig då. Men i övrigt så de flesta som jag har haft relationer med har inte velat bli gravida. Och då så har jag på något sätt bara tänkt att ja, men det får väl bli jag då. Det har inte varit att jag har känt någon stark längtan efter att vara, att bära ett barn. Så. Men sen så försökte jag lite med en annan nära vän till mig, en icke-binär person, men utan spermier, som jag tänkte skulle vara en perfekt medförälder. Problemet var bara att den personen inte vill ha barn. Jag försökte ändå jobba på det här ett tag. Liksom. Men du skulle bli en så bra förälder. Och vi, för när vi har pratat om barn så har det liksom känts som att vi har verkligen samma tankar och värderingar kring det. Och skulle liksom bli ett bra föräldrateam. Och sen så försökte jag också bearbeta lite grann min kompis som jag bor med. För jag tänkte att där är det också så. Men hon har partner. Så att det var i en period när de inte var ihop som jag försökte det. Och sen så bara, nej men okej. Någonstans så började jag ändå landa i att vara själv.
Det blir på något sätt också ett litet skav om man ska försöka övertala någon, tänker jag. Jag har gjort samma resa som du. Ja. Och varit i lite olika konstellationer. Men jag kände verkligen helt enkelt att det var så här jag som drev. Och, det var liksom jag
är van vid det i alla kärleksrelationer jag har haft också. Så jag tror att det, liksom, det blir på något sätt att jag bara... Ja, det är inte så sunt.
Nej.
Och så har jag också känt att mina relationer har blivit... Jag kom till en punkt där jag gick på dejter... Och bara, och särskilt om jag då gick på dejt med någon som hade barn. Att jag var så här, åh kan inte du visa bilder? Åh vad kul. Och att jag bara började prata om min egen barnlängtan. Och att bara, det här är så osexigt. Att jag kände att jag kan inte hålla på så här. Jag måste sluta. Och det blev så mycket bättre när jag bara ställde mig i inseminationskö.
Ja.
För jag bara, okej men jag ställer mig i den här jäkla kön. Det är...
Den är ju lång i Göteborg också.
Ja, så himla lång. Men jag känner bara att jag måste göra någonting konkret. Jag kan alltid hoppa av, jag behöver inte göra det i slutändan.
Det är också, du vittnar ju också om en så bra strategi som vi alltid säger här. Att bara börja göra. För det händer grejer med när man börjar göra.
Verkligen, då jag kunde dejta igen.
Ja, då får man, ja, så får man ju besked om det är det man vill eller inte. Om det känns olustigt eller om det känns okej. Eller.
Ja.
Alternativet att bara ligga med en kille, det finns inte på din radar.
Nej, absolut inte.
Jag vill bara poängtera att det inte var ett förslag.
Nej,
utan bara en fråga.
Nej men alltså, i så som jag har sagt, som folk brukar tycka är ganska brutalt, men som det faktiskt är. Alltså, enda sättet att jag skulle ligga med en kille, det är om jag skulle bli utsatt för något övergrepp.
Mm.
För att jag attraheras inte av män. Ja, det hade blivit ett extremt övergrepp på mig själv. Jag har aldrig legat med en man. Jag har väldigt svårt att se att jag kommer att göra det med en cis-man. Liksom. Ja, men så har ju jag en kompis som jag har känt jättemånga år. Alltså nästan 20 år har vi känt varandra.
Mm.
Och när vi gick i samma skola under många år där vi lärde känna varandra, och där brukade vi skämta om massa barn vi skulle ha. Vi namngav dem allihopa. Vi bestämde, alltså vi var 14-15 någonting sånt där. Så vi skämtade kring om att ja, men vi ska ha barn ihop. Och sen så när jag hade mitt första seriösa förhållande när jag var runt 23, så började jag prata med honom att om vi skulle vilja ha barn, skulle du... Jag vet inte hur jag ställde frågan från första början, men nu var så här, men seriöst, vi har ju skämtat om det här, men skulle... För jag vet att han vill inte ha barn. Så jag tänkte, men skulle du kunna tänka dig att...
Och han är gay?
Han är gay.
Ja. Mm. Och vet att han inte vill ha barn?
Ja, han har alltid sagt att han inte vill ha barn.
På något sätt fick han ändå en konkret fråga av dig där då, i ganska tidigt skede.
Ja, och han sa att jo, men det kan jag absolut göra. Och min dåvarande tjej sa att ja, men jag kan tänka mig att ha honom som donator. Och han blev jätteglad. Men sen tog det slut och det blev liksom att varje gång jag träffade honom så pratade vi om det lite grann på något sätt. Att, sen så hade jag en annan partner där jag sa att ja, men jag har alltid tänkt att jag vill ha honom som donator, och han ville. Och hon sa att nej, men jag vill inte ha honom som donator. Och då kändes det lite sådär, varför inte då? Alltså jag har också alltid varit öppen för att om jag har en partner som inte vill ha honom som donator så är det okej. Okay. Men det var ändå som att det kändes som att jag gick miste om någonting lite grann.
Mm. Ja, så det hade inte så mycket att göra om vad hon tyckte om honom, utan det hade mer att göra med att du då inte fick ha honom som donator.
Ja, ja, intressant. Mm. Det var någonting där som kändes lite så.
Samtidigt och ett medföräldraskap mellan er två har aldrig varit på kartan?
Nej.
Nej. Hur så kom det till att det blev ett beslut?
Det var lite svårt.
Mm.
Det var som att vi, ja, men under senaste åren så har jag sagt att nu är det snart. Nu kommer det snart att hända. Och så sa han, absolut, jag är ju game. Och så sa jag, ja, men om kanske 2 år. Så han, ja, du menar typ nästa månad. Då tänkte jag, okej, han är mer inriktad på det här än vad jag är än. Men så har jag liksom ändå hela tiden frågat, varje gång vi har sett så har jag sagt, men du är fortfarande på, eller känns det här, vi har pratat också kring det och sådär liksom. Mitt enda krav med honom har varit att jag har sagt att jag vill att han ska vara öppen donator inför barnet.
Mm. Alltså att barnet får veta att det är han.
Ja.
Mm.
Och det har han alltid varit okej med. Och jag har också sagt att han gärna får vara någon typ av del av barnets liv. Om han vill och barnet vill. Och liksom. Mm. För att han är ändå min kompis och vi ses ju ändå. Så det kommer ju bli så automatiskt. Men sen så stod jag och klippte lite buskar någon dag. Och så helt plötsligt kände jag bara, nej, nu gör jag det.
Nu är det dags.
Nu är det dags. Det var så himla konstigt. Alltså jag har känt mig redo länge.
Mm.
Men ändå liksom, får inte vara för förhastat. Och liksom måste vara genomtänkt och sådär. Mm. Så, men helt plötsligt kände jag bara, nej, nu är det dags. Så då skickade jag ett sms till honom. Och sa, du, jag kommer, han bor i Stockholm. Så jag sa, jag kommer till Stockholm snart. Är du redo? Och då så sa han att ja, det tror jag säkert, men vi kanske ska liksom sätta oss och prata igenom det ordentligt först så vi bara är på samma.
Det var ju bra.
Ja, och jag hade ju ägglossning och jag hade beställt spruta från barn- och fertilitetskliniken. Jag hade beställt en liten kateter och var liksom, och jag hade en så stark känsla om att om vi inseminerar nu, då blir jag gravid. Jag hade bara jättestark känsla av det och var så peppad. Och sen så pratade vi igenom allting. Vi gick igenom hur det skulle gå till rent praktiskt. Jag hade fått fråga lite vänner. För det var så här, okej, okay, man bara, då gör vi det. Hur? Hur gör man det?
Mm. En heminsemination pratade vi om nu.
Ja, vi pratade om en heminsemination. Men han sa i alla fall att ja, men jag vill verkligen. Han sa att jag har inte varit med någon på länge. Liksom. Jag vill verkligen testa mig. Göra allting. För jag vill inte riskera att ge dig någon. Jag tror inte jag har något. Men ändå. Mm. Det är ju väldigt ansvarsfullt.
Verkligen. Och att rekommendera såklart.
Ja. Alltså jag är jätteglad för det. Men just där och då så blev det lite.
Fan.
Men du har säkert ingenting. Varför skulle du ha det? Du har ju testat. Alltså, det var
men ni tänkte aldrig att ni behövde testa hans spermakvalitet också?
Det har vi pratat om.
Ja. Uh-huh.
Men just då så var jag bara så här, men vi testar, blir det inget så blir det inget.
Mm.
Så nej, jag skulle göra en fertilitetsundersökning. Men jag lyckades bli svinförkyld exakt när jag skulle göra den. Så det blev inställt. Så att jag har fortfarande inte gjort någon fertilitetsundersökning.
Mm.
Jag har den inbokad ganska snart.
Mm.
Men sen i alla fall så kom han till mig. På besök.
Mm.
Morgonen efter. Han hade gjort alla tester. Allt var bra. Och så. Jag har alltså en mens som är som en klocka.
Skönt.
Ja, det har jag inte alltid varit glad för. För att jag har en väldigt kort menscykel. Den kan skjuta lite på sig ibland. Vilket den aldrig gör. Men så att när jag tänkte. Ja, men jag kommer nog ha ägglossning då. Och så hade jag ägglossning då. Och då gjorde vi ett försök. Det var jättejobbigt. Jag var inte riktigt beredd på att det skulle kännas jättejobbigt.
På vilket sätt var det jobbigt?
Det var jobbigt för att, alltså när man, med risk för detaljer, så alltså när man gör det på klinik så är sperman tvättad och det är liksom bara de finaste spermierna som är utvalda. Här kommer ju allt. Man får ju allt. Det var inte så lite.
Mm.
Det var ganska mycket. Och det kändes helt sjukt. Att jag, alltså jag kunde ju inte för mitt liv föreställa mig att det där skulle kunna bli en bebis. Alltså jag vet ju intellektuellt att det kan bli det. Men jag, min kropp var liksom bara, nej, 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 nej. Mm. Så jag fick verkligen så här, okej, men nu får jag bara göra det.
Mm.
Men det kändes liksom som att jag begick något lite så här våld på mig själv.
Mm.
På ett sätt som, ja, men det, just där och då kändes det så här, gud, jag vet inte om jag kommer fixa att göra det här igen. Vi hade egentligen tänkt göra flera försök under tiden han var där.
Just det.
Men jag fixade inte det.
Mm.
Men sen,
intressant, det är ju ändå en upplevelse som vi som är heteronormativa har varje gång vi har sex. Det där.
Ja, men
jag har aldrig tänkt på att det, men det är inte så trevligt.
Nej, och det har ju jättemånga sagt till mig. Att bara, det där är inte så roligt. Men det är också så här, på ett sätt så kändes det lite konstigt. För att det här är ju en kompis som jag har känt. Alltså, han är som en bror för mig. Jag har känt honom i nästan 20 år. Det känns jättefel att ha hans sperma inuti mig. Det är ju helt absurd. Vad fan ska den göra där? Men sen, och så var jag så här, nej, men det här kommer ju inte ta. Det här kommer ju inte gå. Liksom. Men sen så fäste ju det.
Mm.
På, vilket är helt sjukt. För att jag hann få ett tidigt missfall. Det var ändå som att jag gjorde test sen när det var dags att ta test. Men jag visste att det var inget där. Men det var ändå så här, okej, men det fäste. Man får vara glad för det. Mm. Men det kändes...
Och blev du liksom tryggad i att det här var ändå rätt väg att gå?
Mm. Sen gjorde vi ett försök till och det kändes mycket bättre. Det var inte alls som första försöket. Det kändes jobbigt. Utan nu var jag bara peppad. Och bara
du var
så här,
inte.
Jag bara, nej, men nu, ja, nu är det lugnt. Ingen fara.
Ja.
Så jag hejade på och liksom vi hade väldigt, det var väldigt kul.
Mm.
Det var liksom en helt annan positiv känsla kring det. Men det hände inget.
Mm.
Jag fick lite sån här skengravid symptom, vilket jag tror för att jag var så hormonell alltså ändå.
Liksom. Man blir det också.
Ja, men alltså det är de längsta veckorna. Det är verkligen så här gråtigt och jag har varit helt med slut, särskilt under den här testveckan. Sen så bara, okej, men jag har tagit så många test. Okej, men det är ingenting.
Mm.
Och jag kände ingenting heller. Det kan, alltså jag förstår att man inte alltid behöver känna sådär, men det var liksom, nej, men det var verkligen inte det. Men nu satsar vi här, nu har jag mens och nu ska jag stanna här till jag får ägglossning. Och nu ska vi liksom köra flera gånger. Bara, nej, men nu får du gå, nu får vi testa.
Ja, och man säger väl att snittet är att det tar minst 4 försök.
Ja, precis.
Så ni är inte där ändå.
Nej, precis. Så det är bara att fortsätta.
Men du, vi har ju fått otroligt mycket frågor och jag har också massa frågor, så jag tänkte att vi ska bomba på med dem här.
Ja.
Det är ju många som har frågat så här, varför just han och hur bestämde du att det var han eller sådär.
Mm.
Men det känns ju inte som att, för då tänker jag att de som frågar det förutsätter att du bestämde dig först att du ville göra med en privat donation och sen började du tänka på med vem det skulle vara. Men din process känns som att den är snarare tvärtom.
Mm.
Att för att han fanns så blev det här ett bra alternativ.
Ja, och sen så vill jag också, jag har tänkt väldigt mycket på den grejen också. Och det är ju också, hörde ju till att han, jag kan ha lite svårt att lita på folk. Och han är en, alltså jag har aldrig någonsin haft någon anledning att inte lita på honom. Han är liksom jag har ADHD, han är väldigt lugn. Ändå skönt.
Mm.
Han är en kreativ, jättefin, varm person. Mm. Och jag känner att det känns, kan jag bara få någonting av det som kan gå över till ett framtida barn, så är jag jätteglad och jättetacksam för det.
Mm. Sen är det ju väldigt många som har frågat hur du frågade. Och det har du ju redan sagt att du inte exakt kommer ihåg.
Jag kan väl säga så här, att jag skulle det visa sig att hans spermier är helt kajko liksom. Och att det inte går. Men vi liksom bara försöker.
Mm.
Så jag har inte tänkt att jag ska fråga någon annan. Det är liksom inte så här, vem tar vi då?
Mm.
För att
Som det här, jag tänkte.
Ja, men alltså jag kan förstå att man känner så, men för mig är det liksom, det här är ju ett otroligt stort förtroende, alltså från båda håll. Mm. Jag kan ju när som helst gå in och säga, jag vill att du ska vara pappa.
Mm.
Och han måste vara det. Mm. Han kan kräva att få, alltså,
att få vara pappa.
Och vi har diskuterat alla möjliga scenarion. Mm. Vad händer om han får känslor för barnet? Vad händer här? Vad, och mitt, det är så här, jag är själv, jag bestämmer. Han är en underbar person. Skulle han känna, skulle han helt plötsligt bara få en extrem barnlängtan och bara, jag älskar det här barnet. Ja, men var med då.
Mm.
Känner jag, för att han är en jättebra person. Men då får ju han anpassa sig till mitt liv, så, eller vårt liv.
Mm.
Så får det ju vara.
Mm.
Men att jag ändå är liksom, jag är öppen för hans känslor. Skulle jag inte vara det, så skulle han 1000% gå med på det. Alltså, mm. Men att jag ändå har sagt att du vet inte hur det kan kännas för dig. Känns det, vi pratar om det. Då tar vi det därifrån i så fall. Men utgångsläget är att jag är själv och han är en kompis som har hjälpt mig.
Mm. Och då frågar ju alla, donatorn blir ju juridisk pappa enligt svenska systemet.
Mm.
Hur ser ni på det?
Han blir ju inte det. Eftersom att jag inte kommer att säga det.
Mm.
Så länge lagen ser ut som den är idag. Alltså, när vi bestämde det här så hade jag ingen aning om att lagen skulle ut så här.
Mm.
För att när jag har, alltså när vi har diskuterat samma sak och jag har haft en partner, så har det ju varit, okej, men då kan han avsäga sig föräldraskapet om det går att, om min partner då kan adoptera.
Just det, det är det vanliga.
Ja, men jag trodde att det var samma sak. Mm. Alltså, eller särskilt efter att lagstiftningen gick igenom om att man fick skaffa barn på egen hand, så tänkte jag, okej, plötsligt så blir en familj på två personer lika mycket värd. Mm. Men i något, alltså, hade vi kunnat, jag tycker det är bra att det finns regler.
Mm.
Och jag tycker att man kan ha, precis som man har när man genomgår en utredning för ett par som vill bli föräldrar ihop. Mm. Att man skulle kunna, okej, ni vill skaffa barn fast utan, alltså att man liksom går psykolog, sådana saker. Det hade vi kunnat göra, absolut.
Mm.
Men nu är ju lagstiftningen som det är.
Mm.
Och det tycker jag är det enda jag tycker är jobbigt. Alltså att jag kommer säga att jag har haft ett one night stand. Helt enkelt.
Mm. Varför väljer ni inte då att vända er till en klinik?
Grejen är att då måste han ju donera till andra också.
Inte nödvändigtvis. Det kan vara svårt. Mm. Men man kan åka till Danmark.
Men då kostar det ju.
Ja.
Och jag har inte den ekonomin.
Men då blir han ju officiellt donator och du blir självstående förälder.
Jo, absolut. Men man kan också hoppas på att en lag träder igenom. Jag känner att om vi kan göra det här själva för att vi vill det, så vill jag liksom inte betala för att kunna kringgå lagen när jag inte har ekonomin till det alls.
Och barnets perspektiv är det då?
Ja, jag tänker att det inte spelar så stor roll för barnet. Alltså på det sättet, det är väldigt svårt att säga på förhand såklart. Men att jag kommer ju som sagt vara öppen med att han är donator för mitt barn från första början. Och vad mitt barn gör med den informationen och hur deras relation utvecklar sig, det blir upp till dem eller oss att se efterhand.
Mm. Vad händer om du berättade att ni hade diskuterat alla frågor och att om han ändrar sig och får känslor och allt det där.
Mm.
Vad händer om han inte gör det? Alltså han är nöjd med att bara vara donator.
Mm.
Men barnet vill att han ska vara pappa.
Ja, det här har vi också pratat om såklart. Och det är ju väldigt svårt att förutse alla eventuella scenarier som kan vara, men jag sa att det verkar ju enligt, i alla fall enligt den självstående föräldergruppen jag är med i, så verkar det som att det är ganska vanligt att barn i typ 2-3 års åldern börjar fråga efter pappa eller längta efter pappa. Då är ju det så himla praktiskt i vårt fall att då kan vi åka och hänga med honom och prata med honom. Och att han liksom, att alla frågor som barnet har kan han, alltså han är ju van vid barn liksom, det är inte så kan han ju svara på dem bäst han, utan att jag ska försöka tolka eller säga varför han har gjort det här eller sådär. Men jag tror att det kommer vara någon självklarhet från början, och hur det kommer bli i praktiken får vi liksom se efterhand. Men jag har också sagt att det kan hända att barnet börjar kalla dig pappa under en period. Alltså det kanske absolut inte händer, eller så händer det. Alltså det kan inte jag styra över mer än att vi förklarar liksom hur det hela gick till. För att det är ju så här, när det kommer till kritan, så ett barn jag har, hur det än hade kommit till, så hade jag aldrig haft en pappa, för att jag är lesbisk. Så att i så fall så hade jag haft två mammor.
Och en donator vet, kanske, ändå ju.
Ja, precis. Så att jag hade alltid varit en donator. Det är liksom, och mitt barn kommer att ha massa andra viktiga vuxna. Jag har liksom ett litet harem av gudmödrar som jag redan har fixat till av nära vänner. Så det kommer liksom finnas viktiga vuxna personer runt. Och min donator får ju också vara, alltså det kan hända att det blir en viktig person.
Kommer du använda ordet donator, eller kommer du använda din kompis namn, eller hur kommer du?
Jag kommer använda
till barnet, alltså,
hans namn. Något annat hade känts konstigt. Men att jag kommer ju förklara att han har, att jag ville så väldigt gärna ha ett barn. Och jag frågade om, jag kunde inte få det helt själv, så jag frågade om han kunde hjälpa mig med frön. Och att han är en så snäll kompis att han ville hjälpa mig med det. Och därför så är barnet även lite grann av honom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här med att, om vi nu ska använda, säga rakt på, ljuga vid faderskapsutredningen. Vad händer om barn, hur ska du berätta det för barnet sen, eller hur? Om barnet till exempel vill prata med någon annan vuxen, eller du vet, går till skolkuratorn eller något sånt där.
Jag tänker att det handlar ju om den här, jag försöker tänka att den här utredningen, som jag förstår kan vara väldigt liten eller mer omfattande.
Alltså faderskapsutredningen, menar du?
Precis.
Fastställandet av faderskapet.
Förhoppningsvis behöver jag liksom inte säg, alltså det är ju inte en mordutredning. Det är inte som att de kan gå igenom alla mina sociala medier, kolla, alltså jag menar, jag tänker att den här lagen finns ju självklart för ett barnperspektiv, men den finns ju också för, eller vad jag förstått så är det ju en lag som ska gynna kvinnan, alltså när den uppkom så är det ju för att en kvinna, ja men på tidigt 1900-tal inte bara ska bli lämnad utan något som helst skydd. Eller att man inte bara ska kunna sticka utan att stå för vad man har gjort. Mm-hmm. Eller Det är vad jag har hört.
Jag kan inte och vet inte, men jag tror att det verkligen bara är barnperspektivet. Mm. Att barnet har rätt till sitt genetiska arv.
Mm,
information om sitt genetiska arv.
Ja, men jag har hört alltså just det här med, tänker hur...
Men den är ju också förlegad eftersom, alltså hela den här lagstiftningen och utredningen är ju förlegad eftersom man automatiskt blir pappa om man är gift, men inte om man är sambo.
Nej, precis.
Så det finns ju massa skavanker i det här.
Verkligen, men också just att mitt barn kommer få reda på sitt genetiska arv, så det är ju inte det. Och jag hade gladeligen sagt som det var ifall jag inte...
Så varför säger ni inte bara att det är han då? Så blir han pappa.
För att han vill inte vara pappa.
Mm.
Det är inte liksom, han kommer inte vara pappa. Jag bor i en annan stad. Jag kommer att uppfostra barnet. Jag kommer att stå för alla kostnader. Jag kommer liksom, det kommer vara mitt ansvar.
Mm.
Jag kommer vara förälder.
Mm.
Han har inte den längtan. Han hjälper mig med min längtan.
Mm.
Men sen kan ju de få en nära relation ändå. Om de vill.
Mm.
Jag sätter mig liksom inte emot det på något sätt. Och de kommer ju träffas.
Mm.
Men
om du gick via privat klinik i Sverige helt bombsäkert.
Mm.
Alltså det vill säga att du skulle få betala.
Mm.
Skulle du göra det den vägen då?
Alltså jag har inte den ekonomin. Så nej, jag skulle inte i dagsläget.
Så egentligen är det ju en ekonomisk fråga för dig?
Det är absolut en ekonomisk fråga också. Men sen är det också att jag vill ha honom som donator. Det finns till hands. Det är långa kötider. Jag skulle inte ha någonting emot att ha en donator via landsting. Alltså det är inte som att jag sätter mig helt emot det. Men det är också så här, jag är inte alls säker på att jag skulle bli godkänd. Jag har inte ett fast jobb. Jag har en inkomst som inte... Alltså jag kan försörja ett barn, men jag har liksom ingen... Jag har flera olika jobb helt enkelt.
Mm.
Jag har haft med psykiatrin att göra eftersom jag har ADHD. Det kan se, det beror helt på vilka som bedömer det. Men av någon anledning så kan det se dåligt ut att jag har gått i terapi. Vilket jag tänker är en jättebra grej att gå i terapi. Men det...
Alltså i de absolut flesta fall är det en fördel.
Är det det?
Ja, absolut.
Ja, men det är också så här... Det kan ju hända att jag kommer gå via landstinget. Säg att det här inte skulle funka med min donator. Ja, men då kan jag ju påbörja IVF då.
Mm.
Alltså direkt, för det är fortfarande en lång kötid. Och de har ju inte blivit kortare i och med corona direkt.
Nej.
Men nej, jag har liksom inte många tiotusentals spänn på att lägga på det här. Och jag tycker att när vi kan göra det hemma och vi vill göra det så här, så jag ser liksom inget, det är ingen som blir skadad av det. Alltså min förhoppning är ju också när vi pratar om så här, men hur ska du benämna det här inför barnet? Jag hoppas ju att det kan bli en lagändring och att det kan se annorlunda ut. Att, då menar jag inte att det ska vara helt fritt att donera hur som, alltså just såna här som lägger ut en bild på sig själv och bara jag reser runt och sprider min säd, alltså det tycker jag inte, alltså man ska verkligen vara försiktig med vem man väljer som donator, alltså det är verkligen att man måste lita på personen, men det finns ju också brister inom systemet som vi nu har blivit uppmärksammade på. Så att det finns ju alltid en risk med allt. Men jag hoppas att man kan öppna upp för att det här ska vara någonting som kan diskuteras. Och att man kan utreda enskilda fall.
Mm.
Att vara på ett annat sätt. För jag förstår inte varför det här inte skulle kunna vara okej.
Och din kompis skulle inte kunna tänka sig att donera till fler?
Vi har faktiskt inte, alltså, vi kan ha pratat om det lite grann.
Skulle du ha någonting emot det? Jag tänker, alltså, nej,
jag skulle ju aldrig på något sätt säga att han inte förkör det. Däremot tycker jag att det känns väldigt tryggt att veta att det finns inte, kommer inte finnas 70 syskon där ute i världen. Alltså, jag vet att det brukar inte vara. Men ändå, det känns...
Risken finns ju.
Jag vet att det kommer finnas en avkomma här. Än så länge. Mm. Sen om han väljer att donera till andra, då är det en annan sak. Men jag vet att han skulle diskutera det med mig i så fall.
Mm.
Men jag skulle inte förbjuda det eller någonting sånt.
Mm. Så vad tänker du är riskerna med att göra som du gör?
Jag skulle väl säga, alltså risken för min egen del, alltså, eller det är ju att jag är så jävla dålig på att ljuga. Så att det får ju verkligen, jag kommer behöva skriva ner liksom en liten liten story. Det känns som det absolut jobbigaste. Alltså till längre än så har jag nästan inte ens tänkt. Men jag tror att det är som att jag på något sätt har hela tiden tänkt att den här faderskapsutredningen kommer äga rum redan nu på något sätt. Mm. Jag tänker att det på något sätt kommer kännas lättare när det ändå finns ett barn.
Så det som liksom lagstiftningen är till för, alltså barnets rätt till att på papper ha sitt genetiska arv.
Mm.
Det är inte på kartan för dig som någon risk?
Nej, alltså det är ingen risk att jag inte kommer berätta det för barnet.
Mm.
Han kommer liksom vara en viktig person.
Mm.
Men jag, alltså så här, alla barn, som alla är ju så himla himla olika. Jag vet att jag är helt säker på att hade jag varit ett donatorbarn som hade fötts med en donator där jag hade kunnat få ta reda på vem det var, så hade jag peppat upp det här i 18 år. Kanske inte allra från att jag var pytteliten. Men jag hade varit så jäkla nyfiken.
Mm.
Och det hade ju kunnat falla hur platt som helst. Donatorn kan vara död, donatorn kan vara med i nationalsocialistisk front.
Mm.
Eller,
som vi alltså, tycker är negativt, vill jag vara tydlig med.
Ja, det är negativt.
Där tänker jag, det är ju en ett donatorbarns förälder ansvar att dämpa det peppet.
Och jo, absolut. En realism absolut. I den. Men jag tror jag hade försvunnit in i den världen ändå. Jag gick och önskade lite, alltså jag gick och fantiserade om att jag var adopterad när jag var liten.
Mm.
Hur lika jag än är mina föräldrar, för att jag hade tyckt det var spännande.
Mm.
Så ja, men jag har varit lite av en drömmare, va? Så att jag känner att jag ser inget negativt i att jag redan från, alltså mitt barn kommer veta redan från början.
Hur ser du på risken att din kompis skulle claima faderskapet? Alltså att han skulle vilja vara pappa och kräva halva vårdnaden.
Alltså, den risken befinner jag som väldigt, väldigt liten.
Ja.
Men som sagt, jag skulle han... Alltså det har vi självklart pratat om. Och han har sagt att om jag skulle känna att jag verkligen ville vara med, då är det for the long run, då är det 100%. Och det tycker jag känns jättetryggt och jättefint.
Och du skulle vara okej med att bara vara halvtidsmamma?
Nej, men då tänker jag att vi skulle bo ihop på något sätt.
Mm.
Just den delen. Men jag tror att han är ganska säker på att han inte kommer känna så. Men nej, i så fall tänker jag att vi skulle bo nära varandra.
Och jag tänker det skulle ju kunna vara så att du hamnar i något som inte är bra, eller i någon relation som han inte tycker är bra, eller att han har någon åsikt om hur du är som förälder.
Jag kan ju bara utgå ifrån de nästan 20 åren som jag har känt honom.
Ja.
Och jag har jättesvårt att se att det skulle hända. Han var i en väldigt seriös relation ett tag. Och då så sa jag, men hur ändrar det här? Alltså det var många år sedan, det är roligt att vi redan då hade de tankarna. Så sa jag att ändra det här någonting kring att du skulle donera till mig, och han sa nej, men det gör jag inte. Och så, men jag vill ändå att du pratar med din partner om det här och frågar om han är okej med det.
Mm.
För jag vill inte att det ska vara något hymlande liksom. Det ska inte vara någon hemlighetsmakeri. Och han sa att ja, men nu har jag pratat med honom, det är helt, det går jättebra, han är helt okej med det. Så att det är väldigt, väldigt öppna kort. Vi har inte gjort det än. Jag tänker att vi kommer göra det snart. Att vi ska skriva ett, alltså det blir inte juridiskt bindande, men vi ska ändå skriva ett kontrakt mellan oss. Bara för att jag tänker att hormoner kan ställa till det på det ena eller andra sättet. Att vi i alla fall har, det här är
faktiskt min nästa fråga om ni har skrivit ner.
Nej, men vi har sagt att vi ska skriva ett kontrakt. Och jag tycker att är man seriös har man inga problem att skriva.
Och som du sa, går ju inte det juridiskt att göra. Men det kan ändå vara en grund för vad man har kommit överens om. Liksom.
Ja, och som att man, hur var det vi sa? Hur var det liksom att... Och det här med att han skulle eventuellt, liksom, om han skulle få känslor, så är det ju inte som att ja, men då splittar vi upp allting och då får barnet vara i Stockholm också, utan det är ju fortfarande utifrån mig.
Just det.
Och då är det ju liksom, skulle han få så starka känslor, då får ju han anpassa det.
Hur ser du risken på att er relation kommer påverkas negativt?
Jag kan tänka mig att flera relationer kan påverkas negativt av att ha ett barn som tjattrar medan man hela tiden försöker ha en vuxen konversation. Så på det sättet så tänker jag. Men i övrigt tror jag inte att det kommer vara någon fara. Alltså vi har haft, när han har bott utomlands så har vi haft flera år när vi bara har hört på chatt. Och nu under den här perioden så ses vi ju flera gånger i månaden. Men vi känner varandra så väl, så det är ju så som det är med nära vänner. Att det kan gå lång tid, det kan gå... Jag tror inte att det kommer vara något...
Vad har du för förväntningar på honom?
Att han kommer att se till att jag blir gravid. Nej, men... Alltså jag tänker
mer när det finns ett barn.
Ja, men jag förstår
kommer
det.
Ska han höra av sig på födelsedagar eller inte?
Det hoppas jag att han kommer göra.
Och vad händer om
han
inte
gör? Det går bra att jag påminner honom också. Jag kan definitivt skriva in det i hans kalender. min förhoppning är att han tycker att barnet är gulligt och att han tycker om det när de träffas.
Som om du hade haft någon annan donator också. Är det så du tänker?
Ja, eller liksom som min kompis. Som min kompis kommer han det. Han har ju sagt att jag kan alltid vara barnvakt och sånt där. Men det kanske känns lite så här. Där kanske vi får diskutera lite. Det kanske blir konstigt liksom att vara barnvakt åt sitt barn där man har donerat. Jag vet inte. Alltså det kanske inte alls kommer vara konstigt.
Och hur tänker du om det skulle bli någon konflikt och något tjafs? Vad gör ni då? Har ni pratat om det?
Vi har aldrig haft... Alltså det är så här... Det kan ju hända grejer, men han kommer liksom inte vara... Alltså det stora utgångsläget liksom... Den som har tagit upp det här om han skulle ha känslor, få känslor för barnet, det är ju jag. Han har ju liksom inte... Han har ju varit så här, ja, det tror jag. Men att det är ju jag som ser lite mer åt de hållen, för jag tänker att det kan hända. Men utgångsläget är ju att jag är förälder, och då är det så här, ja, de tjafs vi har, de kommer ju handla om vår vänskapsrelation. Däremot om han skulle få någon knäpp och börja ha 1000 tankar om mitt föräldraskap. Alltså, man får väl ha tankar om mitt föräldraskap, men att liksom börja styra oss, jag har väldigt svårt att se det, men om det skulle hända, då har vi ju får vi ju gå i parterapi helt enkelt. Eller samtalsterapi ihop.
Bra svar.
Frågade du någon kompis någonsin?
Ja.
Du gjorde det?
Men jag frågade flera kompisar faktiskt, men utifrån aspekten som medförälder. Som jag var i innan det här med dagboken. Alltså jag hade ju en stor rädsla för att bli förälder själv. Jag ville inte det.
Nej, men det är som jag.
Och tänkte att ett medföräldraskap skulle passa mig mycket bättre.
Mm.
Och det hade jag svårt att se att jag skulle göra med någon som jag inte kände. Eller det var omöjligt.
Mm.
Så jag försökte i lite olika konstellationer ändå landa i sån. Men alla de blev inte av olika anledningar.
Mm.
Och det är jag ju idag väldigt tacksam för. Faktiskt.
Känner du, eller, alltså, det,
att vara självständig förälder är det absolut bästa för mig. Det är jag liksom 150% övertygad om.
Men känner du också så här, för jag tänker att på den tiden när jag har till och med sagt att jag ska ju absolut inte bli ensam förälder i alla fall, sa jag när min katt hade löpt i en vecka för 10 år sedan. Liksom. Men då hade jag ju inte, alltså då kanske man inte hade gjort det, för att då tyckte man inte att man passade som det, men man förändras ju och man utvecklas, och idag känner jag att jag absolut inte vill ha barn med, om jag träffar någon, då är det så här, ja då får du deala med att jag kommer försöka skaffa barn själv.
Mm. Jag tänker att det liksom, livet har olika faser och man är i olika saker. För min del så tror jag att det jag behövde var att förstå att oavsett om jag blir förälder själv eller i ett arrangerat föräldraskap eller med en partner, så kommer jag aldrig att vara så här bombsäker på att det blir bra i förväg. Nej. Det är alltid läskigt att bli förälder.
Mm.
Och när jag förstod det så förstod jag ju att det var ju det jag var rädd för.
Mm.
Jag tyckte det var läskigt att bli förälder.
Mm.
Min förmåga att vara ensam förälder hade det ju inte med att göra.
Nej,
vilket
det är
jag hade tänkt
sant.
Liksom, att det var. Utan det är ju överhuvudtaget svinläskigt att bli förälder.
Ja.
Det är ju det största ansvaret man någonsin tar sig an.
Ja, men verkligen.
Men jag tycker det som är intressant med att berätta din historia och liksom backa tillbaka till min dagbok, det är att, för jag hör att du har ju kommit mycket längre än vad jag hade kommit med min dagbok. Att för mig var det så otroligt. Jag tänkte inte så mycket. Jo, det är klart jag gjorde, men jag hade inte liksom barnperspektivshatten.
Nej.
Som jag ju har nu.
Mm.
Och jag blir oerhört provocerad när folk säger så här, ja men det där kommer du fatta när du får egna barn.
Mm.
Som om man inte kan förstå liksom, innan man har barn, hur det är att ha barn.
Mm.
För det är klart att man på ett intellektuellt plan kan fatta det. Men det som jag inte hade fattat faktiskt, för att ingen hade lärt mig eller för att jag inte hade tänkt i de vägarna, som jag tror inga som blir föräldrar normativt någonsin har tänkt på.
Nej.
Att barnet är ju en egen liten filur med egna tankar och som inte du alls kan styra över, som jag trodde att jag kunde styra över.
Nej, det är därför som det är väldigt svårt att svara på sådär.
Exakt.
För att jag kanske får ett barn som bryr sig jättemycket om sitt ursprung, någon som inte får det. Det kan ju bli vem som helst.
Så därför så tänker jag att alla försökare och längtare behöver liksom ha med sig det här barnperspektivet och göra allt vad man kan för att ge barnet rätta förutsättningar.
Mm. För i min värld
skaffa barn är ju så sjukt egoistiskt. Det,
ja, gud,
så
ja.
Är det ju bara.
Ja, ja, ja.
Men man kan ändå göra så gott man kan. Alltså på ett sätt är jag ju glad att det blev som det blev, för att om jag hade vetat allt jag vet idag så är jag tveksam till om jag hade vågat göra på det sättet som jag har gjort.
Mm.
Nu är jag helt landad i att det kommer bli jättebra. Min unge kommer bli galen på mig på massa sätt ändå, och säkert på det här också. Men jag känner också att jag har litet extra ansvar i form, alltså inte bara som donationsförälder utan i form av att jag har podden och jobbar med de här frågorna.
Verkligen.
Och då tänker jag att jag hade behövt att någon sa till mig, det är ju inte så att det handlar om dig och den du ska ha barn med, det handlar ju om barnet.
Mm, absolut.
Jag tänkte ju bara på det där med att jag skulle ha någon okänd mans spermier i mig. Man är så himla fokuserad i det man är i och står i. Liksom, hur blir det om 1 år, 5 år, 10 år, 15 år, när det barnet själv ska skaffa barn?
Mm.
Vad händer då med att jag gjorde det här valet åt den personen?
Mm. Ja, det är ju liksom, det är ju hur mycket jag och min kompis än försöker.
Ni kan ju inte.
Nej, vi kan inte. Och det är liksom.
Så det är därför jag ändå utifrån poddens perspektiv. Jag tycker det är viktigt att lyfta privat donation, för det finns ju aspekter av det.
Mm.
Jag menar, det är ju naturligt att ni gör det här. Men det finns också någon aspekt av att gå utanför systemet.
Absolut.
Som
absolut.
Jag ju själv gjorde. Alltså när jag gjorde en embryoadoption i Ryssland, så var ju det inte lagligt i Sverige.
Nej, och allting som man gör liksom vänder sig till ett. Alltså det var inte länge sedan som man inte fick skaffa barn själv.
Exakt,
då är det ju också, då spelar det egentligen ingen roll, för det är utanför svenska systemet.
Ja, men så att jag tänker att vårt ansvar här, eller mitt ansvar, eller liksom vårt ansvar med podden och att vara en person som ändå för talan i den här världen, är ju att lyfta de här sakerna för att förändra. Det är såklart att det ska gå att kunna bli förälder på det här sättet genom systemet, tycker jag. Och då är det ju, för att få till den förändringen måste ju fler vända sig till systemet. Eller jag behöver lyfta det här i podden som vi gör nu.
Ja, men det tycker
nu,
jag är liksom så skönt, för jag kan ju inte riktigt göra det, för då är jag avslöjad på en gång.
Ja,
på
men det var ändå, för jag inför vår inspelning så hörde jag ändå av mig till 3 av de kliniker som jag samarbetar med, liksom hypotetiskt. Och fick ändå svaren. Väldigt mycket mer positiva svar än vad jag tänkte. Jag sa också så här, jag vill ju kunna skicka personer i den här situationen till er för att det ska bli via systemet. Och då när jag kan komma med den motvisten så inser ju de, ja såklart ska vi ju kunna ta emot dem. Så jag tror bara att jag ställer den här frågan, har jag dragit igång något nu?
Jättebra.
Hos dem. Så liksom, och det är också därför vi pratar om det här, för att alla andra som lyssnar. Så att liksom, har ni möjlighet, gå via systemen så långt det bara går. Sen liksom respekt för det ekonomiska och allt det där. Och glöm inte barnperspektivet.
Nej.
Det måste vara före.
Alltså det jag tänker just kring det här med, alltså när jag sa till min kompis att jag vill, mitt krav är att du är öppen som donator inför barnet. Det sa jag innan jag hade någon aning om, alltså, eller det sa jag redan när jag var i relation, alltså under alla de här åren vi har diskuterat det här. Sen så blev det ju lite sådär krångligare när det var sådär, okej, men det här får man ju inte riktigt göra. Men jag känner ändå att där är det som att det måste fortfarande gälla. Att det måste fortfarande ha öppet inför barn. Och mina närmsta vänner vet ju. Det är ju
man skulle ju absolut vilja kunna att det var så att han kan avsäga sig föräldraskapet och du får ensam vårdnad.
Ja, han kommer ju vara donator ändå. Det spelar
exakt, den lagändringen borde inte vara så himla svår att genomföra, tycker jag.
Nej, och har man tur så kommer det innan jag ens kommer behöva ha det här.
Så, ja, och jag hoppas att du kommer tillbaka och berättar hur det går. Vi får se hur din resa blir.
Och reglerna ändras, så kanske jag kan vara mer öppen än vad jag har varit nu.
Ja, och sen kanske det också blir så att du hamnar i systemet till slut ändå.
Ja.
You never know. Som sagt, om man utgår från min dagbok så blev det ju en helt annan resa än vad jag hade tänkt mig.
Ja, man vet ju aldrig. Det kanske inte ens funkar, men exakt, jag hoppas verkligen att det funkar.
Det hoppas jag med. Och utifrån barnperspektivet så, eftersom jag tycker det är så viktigt, så har vi också bjudit hit Leontin som kommer hit om 2 veckor. Så då kommer vi fortsätta den här diskussionen. Alla lyssnare, tack snälla för alla frågor. Nästa vecka får ni, om allt går som det ska, träffa Frallan igen som är mitt i sitt senaste försök.
Vi skriver på Instagram mycket.
Håller vi tummarna för det. Vi ses om en vecka. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.